Innan vi drar igång dagens poddavsnitt så skulle jag vilja säga några ord om någonting helt annat. Jag tror inte någon där ute har kunnat undgå att Adam Alsing lämnade oss under förra veckan. Och Adam var gäst här hos mig för drygt 4 år sedan. Och efter det så har vi haft kontakt ganska många gånger och sprungit ihop i olika sammanhang. Ja, jag minns det så himla väl när han gästade min podcast. Det var stort för mig, för på den tiden så hade jag otroligt svårt att få gäster. Som många av er vet så kom jag från ett väldigt stökigt liv. Jag kom från kaos och missbruk och skandaler och skit. Men Adam valde att bortse från allt det där. Han var totalt odömande i hela sin uppenbarelse egentligen. Han gjorde inte skillnad på folk eller folk. För han var det ingen tvekan om att bara dyka upp och gästa min podcast. Och jag tycker det säger så mycket om honom som människa. Han var verkligen speciell på det sättet. Medan andra människor var otroligt ängsliga och inte alls vågade förknippas med Nemo Hedén, så tyckte Adam bara var en kul grej helt enkelt. Och han dök upp på inspelningen, var superglad, supergenerös och bara otroligt mysig och fin helt enkelt. Och efter det så fick vi ha kontakt några gånger genom åren och han var alltid så där fin liksom. Så ja, det smärtar mig otroligt mycket ja, det här. Och jag tycker det är svårt att sätta ord på, för det är en sån jävla sjuk grej. Och jag tänker på hans familj och jag tänker på vilken enorm förlust det här är för hela svenska folket. Så jag vill tillägna dagens podd till Adam Alsing och må han vila i frid. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love? Ja, varmt välkomna då mina vänner till ännu ett avsnitt av intervjupodcasten Nemo möter en vän, och det är jag som är Nemo Hedén. Och det här är avsnitt nummer 284, och idag har jag med mig komikern Martin Soneby. Och veckans avsnitt är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla. Och detta avsnitt spelades in precis innan coronapandemin drog in över Sverige, så det är därför vi inte pratar om det någonting. Men jag tänker att det kan ju vara extra skönt att få ett poddavsnitt där detta inte tas upp. Lite befriande kanske, och få tänka på annat för en stund. Detta spelades in i Martins AMK morgonstudio på Södermalm. Han har ju ett morgonradiopoddprogram som sänds varje vardag som heter AMK morgon, där han och några komiker sitter i 2 timmar och babblar kan man säga. Där fick jag äran att gästa för en tid sedan och det var väldigt härligt, och ja, jag tycker den här podden blev fin. Det var kul att träffa Martin och det var intressant att få veta mer om hans liv. Jag har följt honom i några år och ja, jag tror att ni kommer gilla det här. Framförallt om ni är intresserade av stand-up och den världen. Jag heter Nemo Hedén på Instagram och ni får supergärna följa mig där. Då blir jag jätteglad. Vill ni med något så finns jag på nemohedén@gmail.com. Och detta avsnitt klipps som vanligt av produktionsbolaget LL Experience AB som bland annat producerar Göteborgspodden. Gå in och lyssna på den om ni vill. Nu tycker jag att det är dags för mig att sluta babbla. Nu drar vi igång det här härliga snacket. Plats på scen för Martin Soneby i Nemo möter en vän, avsnitt nummer 284. Rulla jingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja,
Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Vi kör igång.
Ja.
Nemo möter en vän med Martin Soneby.
Ja.
Hej!
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 Jag vet inte vad formatet är. Ska man vara munter?
Ja, men det tycker jag. Det är alltid härligt. Tjo och tjim och lättsmält.
Ja.
Nej,
ja, men då kan jag vara det.
Du ska vara dig själv.
Okej.
Ja.
Lagom munter då.
Är du bekväm i det här, i den här situationen att bli intervjuad?
Inte så bekväm. Jag är ju ofta den som bara driver, som du gör, som bara driver programmet och bara försöker hålla igång det. Och då kan man inte släppa loss så himla mycket, som du vet. Är det bara får man en bra vibb, då blir det bra.
Ja.
Då är jag munter och glad.
Hoppas jag kan ge dig den vibben då. För att det vore trist om du kände att jag inte...
Du har en enorm press på dig nu.
Usch.
Håll mig munter.
Ja, jag ska försöka. Nu hamnar vi hemma hos dig ändå här.
Ja, jag bor inte här.
Nej, men vi mejlade lite inför det här. Ja. Och då sa jag så här, men vi kan köra hos dig för smidighetens skull. För jag bor ju ute i Hässelby.
Ja.
Och då svarade du så här, jag hade gärna kört hos dig, sa du.
Mm.
Vad menar du med det?
Nej, men för det är ditt program.
Mm.
Och då blir det jag tycker att det blir en annan grej när man kommer till någon. Då blir det, alltså sammanhanget blir att så här, det här är ditt program och jag kommer till dig. Nu blir det lite så här halvvägs. Det är ditt program, men vi är hos mig.
Mm.
Så att jag hade gärna gjort det, men jag har så mycket att göra då, så jag hinner inte Hässelby.
Nej.
Men så det här, det får bli så här.
Men det är ett bra läge. Fan vad nice det är.
Ja, alltså. Det är en fin gata, Björngårdsgatan, där min studio ligger.
Du, först och främst så tänkte jag prata med dig om en tweet som hände ganska nyligen. Och det är mest för att jag själv är inte så jättenyfiken på det, men det är väldigt många av mina lyssnare som märkligt nog är supernyfiken på det. För jag la upp ditt namn på mina Insta-stories i morse och frågade så här, vad vill ni veta om Martin Soneby? Då fick jag 5 eller 6 kommentarer från folk som bara, ni måste prata om hans jävla förakt mot polisen.
Ja.
Ja. Vad var det som hände häromdagen?
Nej, men jag bara satt, TVn var på hemma söndag kväll och det var det här krimprogrammet på SVT. Jag vet inte vad det heter, Brotts... central.
Ja. Något sånt där.
Något sånt där. Mm. Där GV var förut men inte är längre.
Just det.
Och då diskuterade de gangsterrap.
Mm.
Och de som diskuterade eller debatterade var en socialdemokratisk politiker och en polis. Och man bara, fan vad relevant. Och dessutom, om de inte gillar, eller om de faktiskt gillar gangsterrap, någon av dem, då har gangsterrappen misslyckats kapitalt. För det är inte meningen att en sosse-politiker och en polis ska gilla gangsterrap.
Mm.
Men jag skrev någonting om att så här, min relevansmätare exploderade när den här debatten gick igång.
Mm.
Sarkastiskt. Och då var det någon annan som hoppade in och sa så här, men det är han som är polisen, han är faktiskt en av de bra i det här helvita, han är någon typ av mångkulturaktivist eller något sånt där på Twitter. I det här helvita polisväsendet så är han en av de bra rösterna. Och jag bara skrev, bara för att det är en rasifierad stövel du slickar betyder inte att du inte är en stövelslickare.
Mm.
Stövelslickare som polisfjäskare, polisälskare. Och då hoppar den här polisen in och så sa han någonting om att du är i alla fall konsekvent. Och då sa jag så här, men vad fan, stick. Kan du inte bara skjuta dig i munnen med tjänstevapnet och logga ut? Eller i omvänd ordning, jag vet inte. Och då blev folk så här skitarga.
Mm.
Och då han drog upp det där också, skapa någon sorts, ville väl skapa någon sorts liksom, rikta uppmärksamheten mot mig då.
Mm.
Att så där säger man inte. Och sen fick jag sitta i Twitterfängelset i 7 dagar. Jag blev precis utsläppt. Jag muckade igår från Twitterfängelset. Alltså det betyder att man inte får twittra på 7 dagar.
För kontot fanns ju kvar.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ja. Mitt konto är kvar.
Men du kunde bara inte göra någonting.
Jag fick titta.
Om du har halva grejen är kvar ändå.
Ja, ja, ja. Jag får titta. Men jag får inte vara med och prata.
Så jävla lamt straff alltså.
Ja, jo. Ja, nej, för vissa kan det ju vara ett enormt hårt straff att bara få sitta där. Jag vill vara med i debatten.
Ja.
Men nej, det var okej.
Okay. Mm.
Det var okej.
Okay. Jag har 3 frågor om just den här grejen.
Okay.
Som jag funderar mycket på. Fråga nummer 1. Vet du vad du gör när du skriver en sån sak? Inser du vad som kommer hända?
Det vet man ju aldrig. Det kan ju vara det här, hända ingenting. Eller så blir det liksom ett enormt liv. Man har ingen aning liksom. Så nej.
Det
ingen vet.
Nej.
Det är ofta tillfälligheter som gör att det liksom blir en stor grej eller ingenting.
Tillfället gör tjuven, eller vad säger man? Nej.
Ja, eller drevet.
Ja, tillfället gör drevet.
Ja.
Ja. Fråga nummer 2. Tycker du verkligen som du skriver? Är ditt polishat så starkt?
Ja, men alltså har man växt upp som jag med mitt face och dessutom gått på fotboll sedan man var 13 år, då har man ju sett hur ordningsvakter och poliser har liksom betett sig. Dessutom, vet, alla, så här, alla med någon typ av våldskapital och våldsmandat. Typ dörrvakter ute på ställen. Man ser hur de har spöat folk liksom. Alltså det var, ja, det var ju allmänt känt när jag var yngre och hörde om vakterna på Spybar i slutet av 90-talet. Att det fanns en port där de tog in folk och spöade dem om de ville det liksom. Så gick de in ett gäng, 5-6 vakter och bara spöade en snubbe sönder och samman liksom. Det visste alla om liksom. Mm. Och det blev ju också ganska allmänt känt när det var en MMA-fighter som heter Bass Rutten som de tog in där. Har du hört talas om honom?
Ja, den här, ja, historien är underbar.
Ja, de var såhär 9 vakter. Ja. Och skulle säga, där den där jäveln, han ska stryk. Och så, men det gick inte. Han spöade upp alla dem.
De mådde det bra. De mådde det.
Ja, men det var skönt att höra. För att, men sådana där finns, alltså, sådana där har man sett överallt liksom. Mm. Som inte kan hantera sitt våldsmandat. Speciellt på fotboll liksom. Mm. De är, och det vet alla som har gått på fotboll. Mm. Alla har sett det här. Så det har väl skapat någon typ av så här, alltså, misstroende och lågt förtroende. Och sen har jag alltid tyckt att, vad fan, skriva liksom debattartiklar eller göra sån här Sveriges Radio-inslag om så här, hur det ligger till. Det har ju uppenbarligen inte hjälpt. Det är samma sak decennium efter decennium. Jag har sett samma skit i decennier. Så då tänker man så här, ja men vad fan, vi prövar något annat då. Slå tillbaka. Visa dem att vi inte liksom accepterar det här. Mm. Och ha samma attityd tillbaka. Vi tar andra åtgärder än att bara klaga liksom. Men mitt förtroende har förstörts nu för polisen. Nej, vad fan, det spelar ingen roll. De är samma gäng som de alltid har varit sen slutet av 80-talet. Mm. Så det har varit min inställning. Alltså slå tillbaka hårt liksom. Mm. Jag har ingen sympati för de har också de ljuger och beter sig oärligt utöver den här våldsanvändningen liksom. Och de vittnar falskt, begår mened för att skydda varandra. För att skydda liksom ordningsvakter som har hamnat i problem liksom. Jag har hört folk som har varit på såna möten mellan poliser och ordningsvakter inför, du vet, en fredag när det är mycket folk på stan och sånt där. De säger liksom, vi kommer alltid att backa er. Mm. Vi kommer aldrig vittna mot er liksom. Det är så det ligger till. Mm. Och det är bara, då får man förhålla sig till det på något sätt. Antingen bara klaga hela dagarna eller slå tillbaka ordentligt.
Det känns ju som att du och en sån som Hasse Brontén borde haft 200 konflikter och tjafs.
Ja, men jag tror att han har blockat mig. Alltså, jag tror inte Hasse han har nog gett upp lite. Ja.
För jag skrev en kritisk tweet om det här med Erik Torell och hela den där grejen om polisen. Alltså, det gjorde väl nästan alla normala människor, kritiserade polisen i och med det. Men då blev Hasse, det kan en gång rejält, och skulle försvara polisen. Och det var liksom en diskussion mellan mig och han i så här 100 tweets typ. Mm. Då tänker jag bara att ni som ändå är i samma bransch borde ryckt ihop om ämnet ett par gånger.
Ja, det är nog hänt. Mm. Men det var länge sedan nu. Sen har de säkert gett upp. Men jag är inte så intresserad av att debattera här.
Nej.
Jag har min ståndpunkt och jag har varit med tillräckligt länge så att jag vet att så här, det är funkat att debattera. Mm. Det enda som funkar är att bara sätta hårt mot hårt. De ska vara rädda för oss.
Mm. Sista frågan om den här tweeten. När alla de här människorna öser skit över dig som på Twitter, för det var ju en jävla, det blir ju en shitstorm när den här polisen då lägger upp den här tweeten från dig. Bryr du dig inte alls då? Alltså rör det dig inte dig i ryggen alls? För det var ju jättemånga kommentarer med folk som bara öste skit över dig, över din humor, över ditt utseende, massa påhopp liksom. Jag personligen blir ju kränkt av en halv sån kommentar, men du fick så här 100 stycken där. Händer det någonting med dig då?
Nej, men varför, det här är ju människor som, det är irrelevanta människor. Jag bryr mig inte. Alltså, vad fan bryr jag mig? Alltså, det är det fina med att bli lite äldre. Hur gammal är du?
32.
Ja. Jag tror att så här, har man blivit över 35-40 oftast, då är det så här, man slutar bara bry sig om vad människor tycker. Vad fan bryr jag mig om vad någon idiot så här, Johan 724565 på Twitter tycker? Det rör mig verkligen inte i ryggen. Han är irrelevant för mig liksom. Mm. Spelar ingen roll. Mm.
Skön inställning. Jag hoppas jag kan nå dit någon dag.
Jag tror det. Mm. Men man behöver tillräckligt många bara hatstormar emot sig för att inse att så här, ja, men det, ingenting händer ju. Mm. Och jag uppfattar det inte som en skitstorm. Jag uppfattar det bara som en massa människor som bara skriker. Irrelevanta människor som bara skriker massa grejer. Mm. Fuck dem.
Jag gick liksom in bland de där kommentarerna och blev så här, vad säger man, sekundärkränkt av dina vägnar.
Ja, nej. Ja, men det är väldigt snällt av dig. Men det behövs verkligen inte. Alltså, nej.
Jag fattar. Jag fattar. Men i alla fall, då, här sitter du dag ut och dag in och kör AMK morgon.
Groundhog Day.
Ja, men hur skulle du beskriva AMK morgon för folk som inte har någon aning om vad det är?
Vi är ett gäng komiker som kommer hit varje morgon. Olika varje morgon i stort sett. Men jag har en, så här, jag roterar på kanske så här 40-50 stycken.
Jag tror du skulle säga, jag har en favoritfemma, tror du?
Nej, det är ibland, du vet, ibland bara plockar man det så blir det en bra gruppdynamik, en bra gruppkemi liksom. Mm. Ibland blir det dåligt, ibland blir det bra.
Har du lärt dig än vilka som passar med vilka?
Inte på individplan, men jag brukar så här kategorisera gäster i så här låg energi och hög energi, och har man en bra balans i det så blir det oftast bra. Mm. Har man för många låg energi så blir det lite segt. Har man för många hög energi så blir det chattrigt och svårt och jobbigt att lyssna på. Mm. Så har man den bra balansen, då är det oftast nice.
Är det lika kul idag som när det började?
Är roligare, tycker jag.
Ja.
För jag har ju blivit bättre. Och de som kommer hit liksom börjar fatta liksom konceptet. Men vi är stort sett bara komiker som sitter och snackar skit. Så det är väl ungefär som att tjuvlyssna på ett gäng komiker som sitter och pratar. Och det skulle kunna vara liksom backstage på en klubb eller efter ett gig, eller du vet, det snacket, det finns inget riktigt format. Mm. Vi bara pratar. Mm. Ibland kastar jag ut så här samtalsämnen liksom. Mm. Pratar om personliga grejer eller om nyheter och sånt där. Mm. Så det är som många beskriver det som att vara på en sån här, som en fluga på väggen när ett gäng komiker sitter och snackar skit i ett rum liksom.
Mysigt ju.
Ja, det är mysigt. Det är skitmysigt. Det är världens bästa jobb. Mm. Alltså, fatta att jag får betalt för att sitta och fika med komiker. Mm. Det är crazy.
Mm, det är fantastiskt. Jag brukar tänka på det faktiskt. Just att du har ju verkligen lyckats här med det här, i den här studion och att ditt jobb. Att verkligen så här, någon slags drömliv egentligen.
Ja, det skulle vara genant att klaga faktiskt. Mm.
Vad gör du sen då? Alltså, när ni är klara här, vid 10-tiden typ.
Ja, 10 är programmet över och sen är det lite efter grejer med. Men jag har en ljudtekniker som sköter allt det tekniska och publicerar allting. Mm. Nej, sen du såg ju tv-skärmen där. Mm. Jag har PlayStation. Så jag brukar spela PlayStation från 10 till 12. Och sen är lunch. Och sen brukar jag göra andra grejer. Sen har jag andra poddar också. Mm. Jag har en sportpodd som heter Division 9 som jag kör varje måndag. Med Öris och Jens Resch. Mm. Där vi bara pratar sport. Och sen har jag två extra poddar för Patreons av AMK Morgon. Mm. En filmpodd och en historiepodd.
Det enda jag vet om Öris, vet du vad det är? Det är att han battlar mot Fronda för 15-20 år sedan.
Ja, han är gammal rappare.
TR hette han då.
Ja, just det.
Ja. Mm. Det var fan, det var så jävla, det var den svenska varianten av 8 Mile för oss.
Alltså,
ja, det var så jävla hett. Hälsa honom, det var fantastiskt tyckte vi.
Men finns den här, såg du det här live eller?
Nej, men jag var stort Fronda-fan okay. På den tiden.
Jag vet inte vad en Fronda är.
Fronda är en Västeråsrappare. Okay. Alltså, han var en stor del av den här, vad som man kallar det, 40s hiphop-generation-tiden för typ 15-20 år sedan. Mm. Och han gjorde en disslåt. Nej, så här, TR, då nutidens Öris, började dissa Fronda. Mm. Fronda svarade, och Öris skrev igen, och Fronda svarade. Och det blev hur stort som helst.
Alltså de släppte disslåtar, ja. Okej. Okay.
Precis, och det var liksom på riktigt. Alltså, och det, för oss var det blodigt allvar. Men för dem kanske, jag vet inte hur på riktigt det var. Men det var häftigt. Så hälsa Öris, det berörde oss mycket.
Jag ska ta upp det här.
Ja.
Det är spännande ändå.
Ja, verkligen. Ja. Och för att knyta ihop säcken totalt kring det här. Fronda var ju en av de första gästerna i den här podden.
Ah.
Cirkelslutning.
Är ni kompisar?
Nej men själva grejen med den här podden i början var att jag bjöd in så här kändisar för mig, personliga kändisar, som inte var kända egentligen.
Nej.
Så det var jävligt häftigt i början. Det var kul att träffa de här, så här personliga hjältarna.
Ja. Jag ska påminna Öris om det här.
Ja, men det tycker jag du ska göra. Mm. Jag vet inte om du jag vet inte om jag ska säga det här, för jag kommer inte klara av om du säger nej, men du har nog aldrig hört på den här podden, antar jag.
Jo, det har jag.
Jo, Martin Timmel-avsnitt har du, eller hur?
Ja, du gjorde något live-avsnitt också.
Jag tror att du hörde Martin Timmel, för det delar du i alla fall, minns jag, på din Twitter.
Mm-hmm.
Du skrev typ så här, fan vad, vilken mäktig upplevelse att höra Martin Timmel hos Nemo en vecka innan det briserade.
Ja, för det, just det.
Precis då, det var ju då det
just
smällde.
Just skiten slog i fläkten. Ja. Och sen var det liksom ett avsnitt som var så här, 2 veckor gammalt.
Exakt.
Och ja, det var märkligt. Ja,
Kraftfullt,
det var du hemma hos honom, va?
Ja, jag var hemma hos honom. Ja.
Så det har jag hört. Jag har hört några stycken.
Ja,
men vad fan, man kan ju inte lyssna på alla poddar.
Det kan man inte göra. Jag har inte hört så mycket av dig heller.
Thanks.
Jo, det har jag gjort. Jag har faktiskt med skrivit till dig, eller hyllat din podd. Det var någon gång när ni har varit elaka mot mig i er podd, och då var jag tvungen att höra av mig till dig och säga att ni skulle vara lite snällare och rätta, och då rättade ni någon felsägning ni hade sagt.
Jaha, ja. Var jag elak?
Nej, det var inte du. Det var någon annan som pratade om mitt förflutna på ett sätt som var, alltså, som fick mig att framstå som en galning, och så bad jag om en rättelse, och då gjorde ni det dagen efter. Du var väldigt snäll och förstående och sa så här, men så ska det inte vara. Så här ska det vara.
Ja, rätt ska vara rätt.
Ja, men så är det.
Ja, det alltså, ingen av mina lyssnare tycker att rätt är rätt. Ja, vi har ju fel hela tiden. Har man minsta koll på ämnet vi pratar om, som inte vi har koll på, då vet man att vi har verkligen ingen aning om vad vi snackar om.
Problemet var att just när ni snackade om mig i den episoden, så hade jag just av en jävla slump skaffat den här äckliga tjänsten som man kan höra, alltså någon jävla extra typ, att man kan se vart man nämns, vilka poddar man nämns.
Åh, gud vad hemskt.
Ja, det är fruktansvärt. Jag rekommenderar inte det för någon, alltså.
Nej.
Jag tog bort den direkt.
Googla inte dig själv. Sök inte på ditt namn. Alltså, det bara, låt det bara vara.
Slutsats, gör inte som Nemo.
Nej.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du, men så här i alla fall. Vanligtvis brukar jag liksom köra poddarna från födsel till nu. Lite så här basic intervju. Men jag tänker att idag ska vi ta ett annat grepp.
Mm-hmm.
Ett grepp som går ut på att jag kommer säga ett ord eller ett namn, och så ska du få utveckla dina tankar och känslor kring det ordet eller namnet.
Okej.
Okay. Första ordet, barndom.
Blandat. Så här, hyfsat bra. Synd att klaga. Men jag vet inte. Alla tycker väl att de har haft en ganska pissig barndom. För man kommer ihåg de jobbiga sakerna liksom.
Mm.
Ja, jag hade väl en helt okej barndom.
Mm.
Vet, ganska tryggt. Vi kärnfamilj. En lillebror. 2 halvsyrror som är äldre men som jag inte växte upp med. Och jag växte upp i ett så här litet villaområde, gick i skolan, hade kompisar. Fast var alltid, kände mig alltid lite så här, du vet, man kände sig alltid lite vid sidan om. Man hade kompisar, man kanske kände, alltså var en del av gänget, men alltid lite utanför på något sätt. Mentalt kanske mer. Men det kanske alla gör.
Mm.
I barndomen och ungdomsåren. Så som sagt, synd att klaga.
Nästa ord. Oskulden.
Ja. Det var ju så här, oskulden var ju skitjobbig från att man var typ 13 och var väldigt så här sugen på att knulla. Och där också blev en lite av en prestigegrej. Så här, alltså man delade in killarna i 7 och 8 delades in i de som har knullat och de som inte har knullat.
Fy fan alltså, en jävla ångest.
Ja. Och då känner man hela tiden att det var så här, på något sätt bråttom att så här, man måste i alla fall göra en gång. Och så, men så blev jag ihop med en tjej när jag gick i nian. I början av nian så blev jag ihop med en tjej. Och så gick oskulden i början av nian. Och det var skönt. Det var så här en grej mindre att behöva liksom vara orolig för.
Hur gick det?
Det var inte så skitbra, men vi var ju kära i varandra. Så här. Mm. Det var ju så här, vi var kära och tog varandras oskulder. Första var inte så skönt, men sen knullade vi hela nian. Mm.
Alltså, fy fan, just oskulderna. Det finns en sån jävla sjuk historia kring det där som jag måste få dra för dig bara.
Mm.
Alltså, det fanns en tjej i vårt högstadie. Hon gick igång på att ta oskulden från killar som inte fick ligga. Så hon tog typ så här 20 oskulder.
Nej, inte 20.
Ja, men, jo, jag lovar hur många som helst.
Jävlar.
Alltså min tog hon, alltså flera mina kompisar också. Och jag trodde att hon bara träffade mig. Och jag var så här, oh shit, den här tjejen, hon är ganska snygg. Hon tar min oskuld, vilken grej, lalala.
Ja, du blev ju kär direkt.
Ja!
Superkär.
Och jag började dela historien med kompisar. Och så kom jag ihåg att jag pratade med en kompis som heter Kim. Och han bara, har du också träffat henne? Alltså, du vet.
Oh.
Den känslan alltså.
Vilken jävla Black Widow,
ja,
på något sätt.
Ja, det, och så började du så här luska och fråga andra så här, Tobbe, en kompis till. Har du också träffat henne? Ja, jag träffade henne här en veckan.
Alltså, det var så, men det var också regelbundet. Det var inte bara en gång och sen hej då.
Utan hon träffade vissa flera gånger och vissa en gång bara.
Var hon lite äldre än er?
Det sjuka med det här är att hon var yngre än oss.
Oh,
ja, ja. Alltså, jag gick typ i nian, hon gick i åttan tror jag. Så här.
Wow.
Mm. Vet du vad hon kallades?
Horan. Nej, jag vet inte.
Nej, men nu kallas hon det. Fy fan.
Nej, jag bara tänker mig in i vad en 15-årig kille hade kallat en sån tjej.
Ja, vad kallar vi henne? Tuttlisa, hon hade jättestora bröst.
Ja, såklart.
Såklart.
Fantastiskt.
Ja, det är en stark historia.
Ja, verkligen. Ja. Bra tjej ändå.
Ja, men det är verkligen, hon gjorde ju oss en tjänst, för ingen av oss fick ju ligga på annat håll.
Ja, men jag tror hon gjorde sig själv en tjänst också.
Ja, det tror jag.
Jag tror inte hon var liksom, var sådär, jaha, nu ska man, du vet, gå upp tidigt på morgonen bara, ja, nu ska jag ligga med de här killarna som inte får ligga igen. Oj, 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 vilket arbete. Men hej, någon måste göra det. Någon måste kliva fram och ta ansvar.
Mitt mission, det är mitt kall i livet, vad fan.
Ja, ingen annan gör det. Vem annan om inte jag?
Ja, exakt. Ja, det ser jag. Mm. Ja, nästa ord. Mm. Genombrott.
Det där är ju ett märkligt sätt att... Jag har liksom aldrig tänkt i de banorna. Genombrott, så här. Jo, när man började med comedy så var det ju liksom kompisar, eller du vet, de som man började, som man var på samma nivå med, som man började samtidigt som ungefär. När de började få så här tv-program och grejer, eller någon andra sorts gig, så var man lite så här, undrar när det är min tur. Lite samma där som oskulden ungefär.
Mm.
Att man var så här, okej, nu jag är här på den här nivån och jag är inte så relevant, men jag tuggar på och gör min stand-up-grej. Men det var folk som fick liksom stora gig i offentligheten, i stor media.
Vilket var det tydligaste som breakade samtidigt?
Kristoffer Appelqvist fick ett program som hette 100%, tror jag, med Adam Alsing.
Just det.
Typ 3 månader efter att han hade ställt sig på en stand-up-scen så bara blev han kastad till ett tv-program. Han bara, damn, jävlar. Så det var väl, inte för att jag ville ha det jobbet, för jag kände mig inte redo för det. Men jag kände så här, fan vad gött det vore att kunna leva på det här. Och det tog väl mig ett år ungefär innan jag kunde leva på det. Mm. Vilket är skitsnabbt på många sätt ändå. Liksom. Så man gick i de tankarna så här. När får jag mitt break? Liksom.
Mm.
Och sen gjorde jag Ballar av stål, som blev ett hyfsat stort tv-program. Och så gjorde jag ett program med Magnus Bettner på Femman som heter I ditt ansikte. Och så gjorde jag ett avsnitt av Parlamentet. Det var väl inte skitbra eftersom jag inte kom tillbaka. Men jag skrev på Parlamentet. Då hade jag fått manusjobb och sånt där. Så, men jag tror så här, alltså om genombrott i så här, liksom, objektivt sett var väl Ballar av stål. Men hur jag förhåller mig till genombrott eller den typen av ord är att jag vill bara kunna göra min grej. Och sen om det är liksom någonting jag gör själv på internet, som jag gör nu, typ. Eller om det är i andra sammanhang, det spelar ingen roll. Jag vill bara ha kreativ autonomi.
Mm.
Jag tror att alla söker det på något sätt.
Mm.
Men genombrott är sånt där som jag inte så här i efterhand känner så här, det är inte viktigt. Det viktigaste är ju bara kunna göra det man vill. Sen hur många som ser det eller som reagerar på det eller som vet vem man är, det är inte skitviktigt i sammanhanget.
Mm. Nederlag.
Ja, det där är ju också så himla så svårt. För det är väl det är så här, antingen du vet, i folks ögon eller i ens egen. Jag tänker mer så här, personligt eller professionellt utifrån ens egen perspektiv. Vad är ett nederlag?
Kör både och då.
Det finns ju folk som hör av sig så här, du vet, folk som skulle till exempel klaga på den här tweeten som är sådär, ja men du är ju inte ens femman vill ta i dig med tång. Du vet, någon har skrivit något sånt där, men det är såhär, ja, eller så kanske jag inte vill vara på femman. Det eller du vet så här, sarkastiskt säger, varför är inte du på tv för, du som är så bra? Man är så här, men det är inte allas mål att vara på tv. Det är inte allas mål att bli tv-kändis. Vissa kanske ser det som ett nederlag. Men jag är mer så här, jag gör ju det jag vill göra nu. Så jag kan inte bry mig mindre om ett tv-program liksom.
Mm.
Men nederlag är väl att... nederlag skulle för mig skulle vara så här att jag vill göra någonting men inte kan av någon anledning. Eller svika mig själv eller sånt där. Nederlag har väl varit... om jag var tvungen att skaffa ett så här någon typ av lönejobb nu för att jag inte har råd att göra det jag vill göra eller kan ta in pengar på det jag vill göra. Det hade varit ett nederlag för mig.
Mm. Ångest.
Ja, mer eller mindre ständigt. Mest för såna personliga så här ekonomigrejer. Inte att jag inte liksom tar in tillräckligt mycket pengar, det gör jag nu. Jag kan ligga på en så här helt okej nivå nu och ha ett hyfsat liv och så här. Men du vet, jag har en elräkning nu som har så här legat i 10 dagar. Men så skitlätt att betala. Ja, det är väl bara så här, gå in och på banken på mobilen och så bara trycker man in de här siffrorna som står på pappret och så är det färdigt. Men av någon anledning så jag har någon sorts jävla fucked up grej i huvudet att så här, räkningar du vet, tar längre tid att betala. Samma med fakturer. Jag sa fakturer från jobb jag gjorde i december. Som att jag skickat den. Det är skitlöjligt. Det är så här, självpåtvingad ångest som jag skulle kunna fixa själv. Men som bara ligger där och gnager. Jag borde skicka den här fakturan. Jag borde betala den här räkningen. Sen kastas väl ordet ångest runt ganska slarvigt som jag gör nu. Ångest på riktigt är ju, du vet, som man får så här, tror att man ska dö typ och inte kan andas. Det har jag aldrig upplevt riktigt. Mm.
Soran Ismail.
Knepigt du. Fy fan.
Vad gör han nu för tiden?
Varför hör han aldrig av sig?
Ja, det hur?
Det var alldeles för länge sedan jag hörde något från Soran. Men frågan är om han bor kvar i samma tvåa och vad han jobbar med.
Jag har rykten om att han pluggar.
Jag bubblar av frågor.
Ja. Det var en hel text.
Det var en hel text.
En låt citat. Nu fattar jag. Kopplar nu att det var hela texten. Ja.
Jag tänkte hur länge kan jag hålla på innan du kopplar låttexten.
Vadå, jag lägger värde att inte kunna Ledin låtar.
Ja. Nej, men fan, det var en märklig tid när det började så snackas och tisslas om honom. Det snackades mycket i komedibranschen kan jag säga.
Mm.
Det är svårt att prata om det där för att man vet ju inte vad som har hänt, men man har hört massa vittnesmål. Och när det där hände som hände och när hans namn kom upp och det var så här komikern, jada jada, komikern gjort det här. Då var det så jävla många vittnesmål och så här. Folk mejlade mig och sa, jag har en kompis som har, du vet, varit med om det här med honom. Så här, vad ska jag göra? Du vet. Så här, alltså, jag har ingen aning. Alltså, det är skitsvårt att prata om.
Mm.
För att man vet ju inte riktigt.
Var det som en total överraskning för dig när det kom? Eller var det så att det var snack innan om det?
Alltså, när det exploderade så hade jag ganska bra koll. För att det snackades liksom under... liksom bland folk i branschen om att så här, det här nu händer det grejer. Mm. Men så när det väl exploderade då visste man ganska mycket. Mm. Eller hade hört ganska mycket i alla fall.
Mm. Och när hörde du från honom sist?
Veckan innan den riktiga skiten slog i fläkten. Mm. Då kom man över hit faktiskt och bara snackade om och så här, jag vet inte vad som har, du vet, det är massa folk som säger massa grejer. Jag vet inte fan var det kommer ifrån. Och mitt ex är så här, jag tror att det är mitt ex som har spridit massa rykten och sånt där. Jag bara, menar du att ditt ex har spridit massa rykten som gör att typ så här 30-40 tjejer börjar säga massa saker? Han bara, ja, jag tror det. Så
dessutom någon som man har barn med. Alltså jag vet inte, vill man utan anledning så smutskasta sin dotters pappa? Det vill man inte.
Ingen aning, nej. Men det är alltså, men egentligen...
Svårt.
Jag vet ju bara vad jag har hört och läst av folk som har sagt massa saker. Mm. Sen hur sant det är, det har jag ingen aning om. Det är så jävla mycket ord mot ord liksom. Mm. Men om man tänker den här rök utan eld liksom uttrycket, då tänker man så här, det kan inte vara liksom, allting kan inte vara bara helt taget ur luften när det är skitmånga människor som kliver fram och berättar massa saker.
Det ska bli jävligt spännande att se vad, när och hur och vart man får höra från honom nästa gång.
Ja, kanske.
Vi går vidare. Nästa ord. Alkohol.
Är det ointressant? Personligt så är jag inte så pigg på alkohol. Jag gillar inte att dricka så mycket. Jag gillar 2-3 drinkar. 2-3 enheter. Mm. Jag blir trött och får ont i huvudet och seg dagen efter. Det är liksom inte värt att dricka. Jag har ett barskåp här i studion. Så det är skitmycket flaskor med sprit. Hade jag druckit mycket så hade det nog varit slut nu. För de har stått där i flera år. Mm. Men jag bara dricker inte. Jag tycker inte om det så himla mycket. Mm. Generellt dålig drog. Mm. Folk blir våldsamma och slår sina närstående eller du vet, gör illa sig själva, blir aggressiva. Jag tror samhället hade varit mycket bättre om vi rökte mer cannabis. Det hade varit mycket mindre våld, mycket mindre hälso liksom skador. Folkhälsan hade varit bättre om man bytte ut det.
Röker du mycket cannabis?
Jag kan inte säga att det röker mycket, men absolut, det händer.
Mm. Milstolpar?
Ja, men en milstolpe i min uppväxt var när vi flyttade från Ösmo, som ligger i närheten av Nynäshamn. Som var ett så, du vet, ganska tryggt arbetarklassområde. Ingen hade särskilt hög utbildning där jag liksom växte upp. Mina grannar eller närstående eller kompisar, föräldrar eller sånt där, men ingen var heller arbetslös, vad jag uppfattade det som. Så du vet, ganska tryggt. Men så flyttade vi till Lidingö, som var så här övre medelklassområde, där, du vet, alla var advokater eller företagsledare. Så SAS-chefen bodde så 7 hus bort från oss. Det var en helt annan värld liksom. Man fick komma in i en värld som man inte var van vid. Och så det var så här, det var en lång resa kan man säga. Från Ösmo till finare delar av Lidingö. Liksom. Mm. Så det var en milstolpe. Bara för att det formade en på ett visst sätt. Man fick upp ögonen för en annan värld. Mm. En helt annan social grupp. En annan milstolpe. Men sen mellan typ 20 och 25 så reste jag ganska mycket. Fick se världen på så här, ganska många olika delar av världen, träffade ganska många olika delar av människor. Det var ingen riktig milstolpe så, men det var en serie av milstolpar liksom. Att börja med comedy var väl en milstolpe också.
Mm. Alex och Sigge?
Sigge, jag har ju gemensamma kompisar med Sigge. Jag har en kompis Jonas som växte upp med honom och sånt där. Så jag träffade Sigge några gånger. Då visste jag inte så mycket vem Sigge var. Jag tror att han har varit lite i olika tidningar och så här, gjort grejer i tidningar. Men du vet, så här, trevlig snubbe. Han var intresserad av stand-up jävligt mycket också. Och frågade mig om jag kunde hjälpa honom och sånt där. Men det blev inte så mycket av det. Jag var så här, absolut, det kan jag väl göra. Men sen hörde jag inte så mycket mer än så. Det är väl typ det. Jag har kanske träffat honom 5 gånger.
Mm.
trevlig snubbe. Alex Schulman har jag aldrig träffat. Men jag har förstått att han har något problem med mig. Jag har ingen aning om varför. Men det verkar väl vara något så här, rubbed him the wrong way av någon anledning. Jag har ingen aning om varför. Men de är väl framgångsrika.
Det får man säga.
Ja, jag önskar dem lycka till.
Det behöver de inte.
Nej.
Integritet.
Det är väl en av de här grejerna som är skitviktiga, tycker jag. Kreativ frihet och integritet är väl skit. Det är viktigare än allt, tror jag. Viktigare än pengar eller kändisskap eller liksom vilket sammanhang man är i sånt där. Jag kan liksom inte förstå varför folk så här kompromissar med sin integritet så här, på bekostnad av för att få liksom ekonomiska eller karriärmässiga fördelar. Eller jag kan förstå det, men jag är inte programmerad så. På något sätt så bara, jag vet inte. Jag har nog blåst liksom skitmycket, många hundratusen, kanske flera miljoner kronor på att liksom sätta integritet först. Och kunna säga sånt, bara slänga iväg sånt där tweet som du snackade om i början. Det kanske har kostat mig skitmycket, men fuck it, det är skitviktigt. Det är ett superprivilegium att kunna säga precis vad man vill och fortfarande liksom vara vid liv. Utan att kunna göra och fortfarande ha en karriär liksom. Så det är väl skitviktigt, speciellt för en komiker. Jag måste kunna säga precis vad som helst. I mitt program eller på sociala medier eller på stand-up-scenen.
Barn?
Jag vet inte. Ibland bara tänker när jag ska iväg någonstans och allting är stressigt på morgonen och man så här måste liksom samla ihop sina grejer och det är stressigt och så här, det är 8 minuter tills tåget går och man så här, fan också. Jag bara kan inte se hur jag kan få in ett barn i den här ekvationen. Du vet, det är stökigt som det är. Eller du vet, sitta och spela Far Cry 5 i 3 timmar. Jag kan inte få in ett barn i den ekvationen. Däremot hade jag ett jättedriv att skaffa hund. Jag ville verkligen ha en hund. Och så det gjorde jag. Men jag har inget så här sug efter barn. Har du det?
Jag har en dotter.
Ja, jag vet, men innan, alltså var det liksom så här, nu vill jag verkligen ha barn.
Ja, nej men så här, jag har alltid sett mig själv som en ung pappa. Jag ville så här, ville ha barn, jag ville liksom göra så här, åka vattenrutschkana och sparka fotboll med mitt barn liksom.
Hade du gamla föräldrar?
Nej, jag har föräldrar med många barn, unga föräldrar, många syskon och så här, och jag vill liksom göra den varianten på något sätt. Men sen så kom livet emellan, jag började supa och knarka och bara körde loss och många år, och då tänkte jag, då gav jag upp tanken om att bli en ung förälder. Men så blev det helt oplanerat att jag fick en dotter, och nu får jag en till dotter om en månad.
Åh, grattis!
Tack! Så det är ju, men det är som du säger, det är klart som fan att det är liksom så här, ibland känner man bara så här, fan alltså, jag är helt låst, jag är helt fast, jag kan inte göra det jag vill längre. Men det sjuka är, och det här säger jag bara inte för att liksom så här, man måste säga så, det är värt det. Det är faktiskt värt det. Alltså, du vet, då kommer hon som en skänk från ovan och kommer och tar min hand liksom. Och, pappa, hur mår du? Och då känner jag den här kärleken och lyckan som jag bara känner då. Den är så stark, och då vinner den över allt jobbiga. På något konstigt sätt.
Jag måste nog tro, för alla säger samma sak.
Ja, det är sant.
Då får man väl tro på det.
Ja, du måste tro på det.
Men å andra sidan, skulle det bli liksom en befruktning nu på något sätt med min tjej. Då, och framförallt så är det väl hennes kropp och hennes val. Så jag supportar, om hon vill göra abort så supportar jag det.
Men hur gammal är hon?
34. Ja, det är time alltså.
Men vill hon ha barn?
Jag tror någon gång i livet så vill hon nog det. Så att jag tror att det blir väl någon typ av vägskäl där. Men jag kan mycket väl tänka mig att så, varför inte?
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Wow! Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Det kanske är... Ja, det är väl den, det blir väl den tiden i livet liksom. Men då får man väl välja bort vissa grejer.
Ja, men så är det.
Man måste ställa undan PS4 att...
Jag hade en kompis i mitt innebandylag. Det här är så jävla sjukt. Han gjorde en deal med sin tjej så här: okej, vi skaffar barn, men tvingar mig aldrig att välja mellan barn och innebandy.
Åh fy fan.
Och då skaffar de barn. Och så innebandy kommer först. Alltså det är så jävla skruvat alltså.
Ja, innebandy just också.
Det hade varit lugnt om det var PlayStation, eller hur?
Nej, verkligen inte. Nej, men just...
Just innebandy, eller hur?
Jag har en kompis som, det här var ju när han var superung, kanske var 20 eller någonting, men han var världens mest upptagna människa. Han pluggade på KTH, han tränade ett junior elitlag i hockey, han hade en massa andra grejer på gång. Liksom. Det var så här, det var grejer från 7 på morgon till 11:30 på kvällen, liksom, varje dag i veckan. Så här. Och så hade han en tjej också som var så här: jag är så jävla trött på att vara nummer två hela tiden. Mm. Du säger, vi träffas aldrig. Och han bara, men du är inte nummer två. Du är typ nummer fem. Alltså först är jag plugget, det tar skitmycket tid. Och sen är jag hockey varje dag. Och sen ska jag träffa mina kompisar. Och sen har jag liksom extra jobb att göra. Liksom så här, du tror inte på något sätt att du är nummer två.
Oh, det är så här, ser jag tjock ut i den här klänningen-grejen?
Ja,
det är samma sak.
Ja,
fan alltså.
Ja, nej, det var hårt sagt, men också så här, det är klart man fnissade när man hörde det.
Nästa ord.
Ja.
Terapi.
Ah, tror inte riktigt på det. Jag tror på terapi, alltså du vet, det är kompisterapi. Alltså jag tror att det är viktigt att snacka ut om saker, men att gå till någon som tar 1000 spänn i timmen och som man inte har något gemensamt med, som knappt vet vem man är. Jag har testat det några gånger. Det blir bara, nej, jag tror inte på det. Men däremot att snacka med kompisar, eller du vet, någon man anförtror på ett på någon typ av kompisplan, det tror jag är skitviktigt. Jag hade en traumatisk grej som hände mig för ett par år sedan, och då jag tror på det här, alltså en sån här PTSD, någon typ av fakta som man har kommit fram till, det är att så här, ju snabbare man dealar med en traumatisk upplevelse, desto större är sannolikheten att man kan liksom lyckas bearbeta den på ett bra sätt. Så om du är med om en flygolycka, så det första du ska göra är att så här, börja prata om det. I stort sett så här, när planet har gått i backen, så ska du börja babbla om det. Liksom. Det var vad jag fick lära mig om PTSD. Och sen det hände en grej som var traumatisk för mig för några år sedan. Och det första jag gjorde var liksom att... gå till kompisar och prata om det. Och jag pratade om det så här 5 gånger samma dag som det hände. Och sen pratade jag om det 5 gånger på stand-up-scenen samma vecka. Liksom. Mm. Kvällen efter gick jag på stand-up-scenen och bara berättade vad som hade hänt.
Vad var det som hände då?
Jag var ihop med en tjej, vi bodde ihop, hade varit sambo i 5 år. Hade haft lite så här lite problem i förhållandet, det hade varit lite stökigt, jag hade jobbat skitmycket, jag hade en turné som jag var ute på och som jag producerade själv och samtidigt gjorde programmet, det var bara skitmycket jobb. Så jag gjorde programmet måndag till torsdagen så drog jag iväg, gjorde gigs torsdag, fredag, lördag, kom hem ibland lördag natt eller söndag morgon, och så var det upp måndag och göra samma sak igen, och det var bara så här, det var jobb. Och så det blev spänt i förhållandet. Och sen runt jul då det bara exploderade allting. Runt jul är allting jävligt stressigt också. Och då var jag så här, faktiskt, jag kan inte bo hemma längre. Så jag bodde hos en kompis i några veckor. Och sen när jag kom hem en morgon, måndag morgon, för att hämta lite kläder och fixa lite grejer, då var det en snubbe i mitt vardagsrum. Mm. Sen han bara, t-shirt och kalsonger, han bara stod där. Hon var inte hemma då. Hon hade, för jag visste att hon hade åkt till jobbet kvart över sju. Jag kom exakt klockan åtta. Så han hade väl, du vet, sovit kvar. Hade fått en nyckel och skulle, du vet, dra senare. Så han bara stod där och bara, jag är Emmas kompis.
Vad allt han sa?
Ja, jag var så här, ja, okej. Okay. Och sen sa han, jag är sen till jobbet. Och så började han samla ihop sina grejer, du vet. Så här, samla ihop sina kläder. Det var 4 februari, minns jag. Så samlade ihop, alltså hade alla kläder och skor och jackor i famnen liksom. Och så gick han ut så, i kalsonger och t-shirt, barfota, i 4 februari, rakt ut i vintern. Du vet, som en kompis gör.
Mm. Nej, verkligen, inte som en man som är fylld av skam gör.
Nej.
Nej.
Så textade jag mitt ex då, var det då, tydligen. Då, jag hade ingen aning om att det var mitt ex. Så snackade vi om det och sen drog jag direkt iväg och träffade några stand-up-kompisar och bara berättade vad som hade hänt. Och sen berättade det i onkomorgon morgonen efter. Men jag berättade för folk så här typ kanske 5 gånger med 5 olika tillfällen samma dag. Och jag tror att det hjälper. Jag tror att det gjorde att jag inte tyckte att det var så jävla jobbigt. För att hade jag stängt in det där och blivit så här förbannad och bara så, din jävel, fy fan vad dåligt, fy fan vilket svin, man går hemma och bara säger såna saker för sig själv, då hade man blivit, det hade varit mycket jobbigare.
Men att berätta en sån sak för ett gäng kompiskomiker, var det någon som var plump och inte kunde hålla sig för att dra ett skämt?
Ja, Jens Resch i som jag är i division 9 med.
Ja.
Jag berättade för honom och han bara kollade på mig och bara, du skulle ha knullat honom. Vad fan, hon har ju knullat honom. Då kan ju du knulla honom. Det är inte mer än rättvist, eller hur? Ja. Jag bara, nej, fan, jag, nej, det var ett skämt. Men alltså, jag skrattade.
Jag fattar.
Ja, jag tycker hellre att det är liksom... hellre ett skämt än, du vet, de här... mycket hellre. Adrian Boberg, som du säkert vet om det.
Mm.
Han skrev till mig på Messenger och bara... Fan, jag hörde vad som hade hänt. Och jag vill bara säga som en... Så här, jag har också gått igenom det här liksom. Och jag vill bara säga liksom att... ingenting hjälper. ingenting. Du kommer att sitta och titta på gamla semesterbilder. Och det behöver inte ens vara hon på bilderna. Det kan vara en palm eller någonting. Mm. Men det är minnet. Minnet är det enda som kommer få dig att komma. Det var också jävligt roligt. Oh, jag bara skrattade, fan. Jag bara skrattade och jag svarade. Ha, ha, ha. Jag vet inte. Hellre sådana riktigt, riktiga mördarskämt.
Mm.
Lätta upp stämningen lite för fan.
Ja, det är fan sant. Ja, nästa ord på associationsleken. Filip och Fredrik.
Ja, men också så här, två snubbar som har, jag vet inte, som verkar ha något så här problem med mig så här, från dag ett. Jag vet inte varför, jag har ingen aning.
Vad tycker du om dem?
Jag lyssnade på deras podd religiöst från början. Tyckte den var svinbra. Sen började de köra på engelska. Och det var jättekonstigt. Jag var så här, vad fan håller de på med? Ska försöka... alltså, bra... Alltså, hej, friskt vågat liksom. Göra något internationellt. Försöka få en internationell gångbar podd. Men jag gillar det inte alls. Och sen är de väl tillbaka på svenska nu, men jag har inte riktigt så här hittat tillbaka. Och lyssna på dem, men förut lyssnade på dem jättemycket. Bra podd. Sen var deras TV-program så här, det var väl bra i början, men sen var det så här, nej, orkar inte.
Sista namnet / ordet på associationsleken är Janne Westerlund.
Ja, fan vad du vill med, fan vad, vilken kvällstidningspodd. Det är så jävla hetsjakt.
Du måste förstå att det här är lika mycket lyssnare och skit, alltså som jag, min egna.
Ja, men de är ju hetsjakt också.
Ja, men vad fan, du vet ju vad du ger dig in på. Vad fan?
Gör jag det?
Ja, jag har ingen aning, uppenbarligen inte.
Nej. Är det här någon så här hetsjakt?
Du kan passa om du vill, jävla... säg pass då.
Ja, men det säger väl mycket mer än att säga någonting annat.
Ja, men vad fan, ja, men Janne Westerlund, du är väl transparent.
Ja, fast jag är väl inte den som försöker så skapa liksom konflikt.
Men ni har snackat om mig i er jävla podd. Du är min tur, du försöker ställa dig mot väggen.
Ja, men du vill ju bara få mig att, alltså, det här är bara ett sätt att få kvällstidningsrubriker.
Det kommer inte du få genom att snacka om Janne. Det är redan gjort. Det är redan gjort.
Jo, det känns gjort.
Ja.
Nej, men Janne är väl en sån här märklig typ som har varit så här märklig från dag ett, som man känner så här, det är en konstig, jag hade en konstig känsla av honom också från att jag började med stand-up. Från att han ville liksom börja sälja in någon typ av stand-up-kurs till mig. Jag hade gått en stand-up-kurs, börjat göra gigs, du vet, 5 minuters spottar på olika ställen. Så hörde han av sig, då skulle han starta någon stand-up-skola. Ville att jag skulle gå med där, och det skulle kosta sig 20 000 kronor. Och jag bara så, för det första har jag inte 20 000 kronor, för andra så liksom, jag har redan gått en kurs, nu ska jag vilja bara ha spottar liksom. Nej tack. Och sen, jag vet inte, han bokade väl mig på olika grejer, men jag tyckte alltid det var så här, det var någonting med Janne som var något, det var off, någonting var off. Jag fick en dålig känsla av honom. Mm. Och så har det varit så liksom genom. Men sen har man kommit fram till att det är skitmånga andra som tycker det i den här branschen också, att liksom, nej, han är bara en jävla bilhandlare liksom. Mm. Han försöker bara skapa massa jippon för att få publicitet. Och samma sak när han försöker så här, starta grejer med mig också, så har det varit liksom, man har hört från folk som frågar så här, vad är grejen med Sonneby och dig, och han bara, då har han tydligen sagt enligt andra, det är bara business. Det är bara business. Så att det är bara publicitetsstunt liksom. Mm. Och efter liksom 12-13 år av publicitetsstunt så börjar man tycka så här, men vad fan. Skriv några skämt istället för att hitta på en massa jävla stunts.
Mm. Mm.
Det är det man tycker om Janne Westerlund.
Mm. Då är vi klara med den leken, och då är det dags för lite snabbfrågor. När grät du senast?
Jag vet inte, kanske ett par veckor sedan. Mm. Men det var någon sån här sportgrej. Mm. Jag gråter alltid åt sportgrejer.
Rekommendera en tv-serie.
Succession. 2019 års bästa.
Mm. Paradrätt.
Jag har några bra pastarätter och vietnamesiska vårrullar. Det blir så jävla gott. Det är inte jag som är bra på det. Jag bara lägger ingredienser i en hög och rullar ihop dem. Det är jättegott.
Du är bara bra på att läsa.
Ja, jag kan läsa recept och köpa grejerna.
Vad missbrukar du?
Egen tid.
TV-spel kanske?
Ja, men alltså det är en del av det.
Ja.
TV-serier. Alltså, du vet, jag kan sitta i timmar och bara så här, åh vad gött det är, bara ligga i soffan.
Mm.
Den typen av egen tid. För mycket.
Ångesttrigger.
Räkningar, fakturor. Alla pdf-dokument och papper och sånt där. Fy fan.
Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Brunch med småbarnsfamiljer.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Det har väl det där med räkningen att göra. Alltså den där att bara stoppa huvudet i sanden, egenskapen.
Mm. Vad lägger du mest pengar på?
Kläder mycket nu. Och resor. Jag brukar ta en så här hotell och onödigt dyra kläder.
Vad tror du andra tänker på när de tänker på dig, både som offentlig person och dina kompisar?
Kanske att jag är någon sorts, alltså att jag är lite av ett arsle. Det kanske folk tror. Jag är inte det. Jag är rätt nice ändå. Framförallt mot folk som jag jobbar med och så här, och umgås med.
Dina kompisar då, vad tycker de om dig?
Ja, så här, skön kille, han verkar göra lite som han vill. Mm. Men vad fan vad stökig han är. Virrig.
Vad har du orimligt gott självförtroende inom?
Ingenting egentligen.
Deppigt?
Nej, men orimligt, alltså det är väl inte bra att ha orimligt.
Nej, det är sant.
Någonting.
Nej.
Jag har inte orimligt lågt självförtroende heller. Det är väl bara så här.
Du har helt lagom självförtroende.
Ja, men jag är medioker på alla sätt. Och det är väl okej. Okay.
Det är faktiskt sant. Kändiscrush.
Alltså jag ibland sitter jag och tittar på intervjuer med Josh Brolin. Och jag tycker han verkar så himla trevlig.
Mm.
Josh Brolin skulle vara sådana här som man skulle vilja, du vet, hamna bredvid på en flygplatsbar.
Mm.
Bara hänga några timmar.
Sista frågan i den här punkten. Jag misstänker ett rungande ja här. Legalisera marijuana.
Ja! Ja!
Jag var rädd jag blev. Jag var... Tycker du man borde legalisera alla droger?
Avkriminalisera.
Mm.
Legalisera är en helt annan grej. Mm. Då skulle du kunna... Alltså det är som i Kalifornien. Jag var i Kalifornien förra sommaren. Och där kränger de med... Alltså det är som att gå in på Apple Store. De bara montrar med grejer och så bara Ja, hur kan vi hjälpa dig? Vad vill du ha? Jag vill ha något nice när du tittar på film. Då, bara, då har vi de här. Mm. Det är legalisering. Det kan mycket väl köra i Sverige. Det skulle vara bra, för då tror jag att alkoholkonsumtionen skulle gå ner. Och det är bra för alla på alla sätt.
Mm.
Men jag tror inte på att legalisera till exempel kokain. För då kan hjärtat explodera om man inte vet vad man håller på med.
Mm.
Cannabis, det kan du ju nästan trycka i det hur mycket som helst. Och det är liksom, ja, du kan må dåligt, men du kommer inte dö av det liksom. Mm. Men kokain, då dör du ju. Alltså det är en ganska fin linje mellan typ att så här, ja, fest och ja, hjärtat explodera. Mm. Det är inget bra alls. Men däremot avkriminalisering, alltså det är ju befängt hur vi håller på. Det är ju Saudiarabien i Sverige idag liksom. Alltså man är så extremt fundamentalistisk och lyssnar inte på forskning och sånt där. Världen har gått vidare, men Sverige är kvar i samma liksom 1981. Vi har en justitieminister som inte ens, alltså, som inte har en jävla aning om någonting. Och han har liksom, han vägrar tro på ny forskning.
Mm.
Och det är ju rent farligt liksom.
Och så har vi en kulturminister som hatar film.
Ja, men det folk dör inte av det.
Nej, jag skojar.
Folk dör av svensk narkotikapolitik.
Folk dör inte
av att vi har ett sopig svensk film i Sverige idag.
Nej, det är så. Väldigt sant.
Ja.
Väldigt sant. Avslutningsvis ska vi damma av ett gäng lyssnarmail. Mail nummer ett blir det så här. Hej Martin, vet du vem Fredrik Geniet Söderholm är?
Ja, det vet jag. Mm. Framförallt nu på senare tid när han har startat en Onkomorgon liknande verksamhet.
Exakt. Frågan fortsätter så här. Och är du medveten om hans nya morgonradioprogram Gott snack? Har du lyssnat? Är du rädd för konkurrensen?
Jag är medveten, har inte lyssnat. Nej, inte rädd. Det är väl jättebra. Dels är det ju supersmickrande att någon tar efter det man gör. För jag har ju varit först och den enda i Sverige som har gjort liksom podd på det här sättet. Någon typ av hybrid mellan radio och podcast. Och gjort det på typ någon sorts morgonradioformat, fast ändå inte. Så det är väl bara en stor komplimang att någon vill ta efter. Sen tror jag inte, jag tror att konkurrensen ligger ju inte där. Konkurrensen ligger ju med de som lyssnar på FM-radio fortfarande. Så nej, inte det minsta. Det är nog bara bra för det som vi gör liksom. Att fler gör ungefär samma sak.
Nästa mail lyder: hej Martin, hur mycket tar du ut i lön i månaden? Det känns som att you and you only blir ganska rik på AMK morgon. Du drar ju iväg på rätt feta resor med jämna mellanrum, har jag sett.
Ja, men å andra sidan har jag inte så mycket andra utgifter. Jag bor rätt billigt. Alltså jag och min tjej har en lägenhet. Vad är det? Vi betalar så här, jag betalar kanske 7 och hon betalar lika mycket. Jag har ingen bil. Jag har ingen sommarstuga. Jag tar inte ut så jävla mycket lön. Men alltså allting jag gör, typ resor och sånt där. Till exempel åker jag på en fotbollsresa. Då betalar ju företaget det, för att det är någonting som jag kan använda i liksom min sportpodd Division 9. Jag kan ju åka som reporter på något sätt. Sådana där grejer. Åker jag på en annan resa så alltså man hittar sätt. Jag har hög omsättning i bolaget. Men lön tar jag inte ut så himla mycket. Men det går väl att kolla upp om man är intresserad av det. Faktum är att jag vet inte själv hur mycket. Jag har en revisor som fixar allt sånt där. Och så säger han så här mycket tog du ut i lön det här året och så här ser din årsredovisning ut för företaget. Nej, jag vet inte, jag tror inte att det är så mycket. Jag vet inte, 25 kanske? 25-30?
Mm. Okej.
Okay. Ja.
Mail nummer 3. Hur mår svensk stand-up? Hur står den sig jämfört med amerikansk?
Jättebra.
Och är det lika roligt att gigga nu som för 10 år sedan?
Svensk stand-up är jättebra. Det är skitmånga som kör. Jag tror att stand-upen mår i direkt relation till antalet klubbar som finns där ute. Är det många klubbar och det kommer liksom bra med folk, då mår stand-up jättebra. Stand-up är bara beroende på antal scentimmar som finns i landet varje vecka. För det är fler som vill göra som står i kö för att göra liksom stand-up än vad det finns möjligheter. Så skapar man bara fler möjligheter så kommer fler komiker, och kommer fler komiker så kommer det kommer bli fler bra komiker. Men det kommer alltid finnas ett undersegment av så här ganska dåliga komiker. Men det behövs för att de här riktigt bra ska liksom komma fram. Mm. Så mår jättebra. Det är roligare nu att göra för att man är bättre på det. För 10 år sedan så var jag skitnervös varje gång och satt med sina lappar och försökte få till sina skämt och sina formuleringar. Men nu känns man så här, jag är sällan nervös längre. Jag är nervös om jag är dåligt, liksom, om jag känner att jag inte har så mycket att säga. Ibland man kommer in i perioder där man inte har så mycket att säga. Men har jag någonting att säga och jag är i bra form och sånt där, då är det mycket roligare att göra nu än vad det var för 10 år sedan.
Och hur står sig svensk jämfört med amerikansk?
Det är skitsvårt att säga. Det är så här, USA är ju stand-upens hemland och det är ett mycket större land. Och det finns liksom, det finns en scen i nordöstra USA som är helt skild från liksom, scenen i amerikanska södern och scenen i Los Angeles. Det är skitsvårt att säga. Så det är som att säga så här, hur står sig europeisk stand-up? Fan, ingen aning. Men jag tycker det är synd att jämföra, för de har liksom gjort det där 100 år längre.
Nästa mail. Vad hände med din hund Bodil? Ryktade som en smutsig vårdnadstvist där.
Det var det precis jag berättade om häromdagen. Eller häromdagen, för typ 20 minuter sedan.
Ja.
Vi hade ju en hund. Och
jaha. Otrohets... Eller,
ja, okay, Emmas kompis.
Ja, du nämnde ju aldrig hunden i det.
Nej. Jag hade ju tittat på så här att skaffa hund innan vi blev ihop. Och sen så blev vi ihop och så skaffade jag hunden, men då bodde vi inte ihop. Men då var det jag som skaffade hunden liksom. Köpte hunden och hunden bodde hos mig. Och sen flyttade vi ihop, så då blev det ju mer att det var våran hund... Och sen så hände den här grejen. Och då hon var så här, vill att jag ska ta Bodil? Jag bara, hey, fuck you. Ska du så här knulla en snubbe i min säng och sen ta min hund? Mm. Är du inte klok? Så vi hade någon typ av varannan vecka liksom arrangemang där efter ett tag. Men det var så jobbigt att så här, behöva träffa den här människan varje vecka liksom. Mm. Så då var jag så här, nej men det är fan min hund. Jag tar hunden. Och hon var så här, nej det gör du inte. Jag bara, jo det gör jag, för det är min hund. Och då gick hon till tingsrätten.
Är det sant ja, alltså? Kan man ens det?
För hennes mamma är jurist och hennes syrra är jurist. Så hon mobiliserade en armé av jurister. Mm. Och så lämnade hon in någon sorts ansökan om vårdnad, jada jada. Det ena ledde till det andra och kom man inte överens om liksom hur man löser det där med vårdnaden om djur och delad vårdnad och så, då utser rätten en god man för djuret. Gissa vem som blev god man?
Jag vet inte.
Hon. Jag vet inte, känns lite jäv, alltså känns lite så här, känns som att hon är lite part i målet. Att hon ska vara god man. Men det blev så i alla fall. Och jag blev så här, fuck, fan vad jobbigt. Så att det är ytterligare en sån grej som jag bara så här, fan, jag måste ta tag i det här. Men jag har bara inte haft orken för att det är så jävla jobbigt. Jag bara tänker på att man ska träffa den här människan varje vecka om jag ska liksom ha delat vårdnad om Bodil.
Men du har hunden hemma nu?
Nej, hon har hunden. Hon fick ju hunden.
Men hur då?
Jag vet inte, jag har ingen aning. Jag har ingen aning om hur det här gick till.
Vansinne.
Ja, så att jag tänker på Bodil varje dag, men jag tänker också, fan, jag måste deala med den här jävla människan, jag orkar inte det. Så det är en jävla sits jag sitter i nu.
Ja, surt. Nästa mail lyder: är du ledsen att din karriär på TV blev så kort, eller har du i alla fall varit lite besviken på det tidigare?
Nej, för jag är inte intresserad.
Nej?
Det var det vi pratade om tidigare.
Ja, exakt,
också.
Exakt.
När jag gjorde mycket tv-grejer, så jag skrev mycket och tv-program och jag var med i några tv-program. Och jag upplevde liksom att så här, det var kanske var ett av 5 jobb som var roliga. Resten var bara liksom pengar. Man gjorde det för att, alltså, det är bättre än att jobba på restaurang typ. För man får jobba i den branschen där man faktiskt verkar. Men jag tyckte inte att det var särskilt kul eller utvecklande eller intressant att jobba med TV. Så att så fort jag fick chansen att inte göra det, så bara tackade jag nej till TV. Men nu, alltså jag har ju gjort TV nu. En grej som jag har varit kul att göra på TV nu på senaste tiden har ju varit TV-serien Dips som jag varit med i, som går på SVT. Som är skapad av Marie Agerhäll och Jesper Rönndahl också i viss mån. Och då var jag skådespelare, då spelade jag en gubbe liksom. Det var skitkul manus, skitkul produktion. Det blev en fantastisk serie och nu håller vi på med säsong 2. Så nästa vecka har jag jag gjorde 3 inspelningsdagar i januari och nu i slutet av februari har jag 3 inspelningsdagar till.
Kul!
Ja, det är skitkul. Så att jag är ju där och liksom jag har en massa kollegor som gör TV och sånt där. Och när det dyker upp någonting kul, så varför inte liksom? Men det är inget jag jagar och det är ingen, jag jagar ingen TV-karriär. För att det är inte så, jag gör ju det jag vill göra nu. Så nej, jättenöjd med. Det låter bitter. Nej, jag är faktiskt jätteglad att jag inte gör någonting på det. Men folk kan liksom inte tro det.
Nej.
Folk tror inte att det är sant att man är så, att när man säger så här, nej, jag är inte så, det är inte så kul med TV.
Mail nummer 6. Varför har du ingen kontakt med din mamma?
Tunga frågor.
Ja.
Nej, men jag vet inte, jag uppfattar det som att det var alltid så himla stökigt med min morsa hela tiden. Och från att jag var typ, jag vet inte, tonåring, så var det alltid så här förenat med någon jobbig känsla när man skulle ha när man skulle liksom, alltså bara kontakten med ens föräldrar. Och den gick liksom aldrig över. Det var hela tiden så här, fan, det är någonting som är skitjobbigt. Jag behöver inte gå in på detaljer, men det var bara så här känslan när man när man har kontakt med dem är inget bra. Inget kul. Och sen när jag inte hade kontakt med min morsa, så kändes det bättre. Och då var jag så här, ja, jag skulle ju kunna gräva i det här och försöka dela med det. Men det har jag försökt göra liksom sen jag var kanske 18, 19, 20. Och inget har ju hjälpt. Det som hjälpte, det var ju att bara så här koppla bort det. Så att jag löste det på det sättet jag kunde lösa det på. Jag vet inte varför, det var bara så här. Jag vill inte ha en dålig känsla. Och det löste jag. Så det är därför.
Ja, men så kan det vara ibland, att relationer tar mer än vad det ger.
Ja, men visst. Ja. Och vissa har ju tur och bara lyckas komma överens med sina föräldrar skitbra. Och jag tror att det är mycket med personkemi att göra. Jag bara har dålig personkemi. Kanske dålig, mycket bagage också, jag vet inte. Så jag löste det på det sättet. Andra kan lösa det på andra sätt. Hur är du då med dina föräldrar?
Till och från.
Till och från.
I lagom doser så funkar det väldigt bra.
Vad är lagom dos då?
Nej, men vi ses väl någon gång och har lite kontakt då och då. Men jag känner ju direkt att, alltså, jag har ju superknepig barndom liksom. Med mycket missbruk och kaos och så här. Så att det kan liksom dra upp gamla grejer väldigt lätt om det blir någonting i vuxen ålder. Jag försöker liksom ändå ha dem på en armlängds avstånd. Ja. De är jättefin. Alltså, de är jättefina med min dotter och så här, och det uppskattar jag verkligen. Men ja, som sagt, i lagom doser.
Ja.
Ja, nästa mejl lyder: Sveriges bästa komiker och Sveriges mest överskattade komiker.
Fan, måste jag. Okej då. Bästa Petrina Solange just nu. Hon är i sån jävla form så det är inte fan inte sant alltså. Så jävla bra. Överskattade, alltså, vet inte. Det är väl alltid någon som får någon typ av hype. Jag vet faktiskt inte, men det är så, någon som får någon ny som har fått en jättehype. Man är aldrig bra när man är ny. Alltså, man måste kolla på en komiker som har varit så här 7-8 år in. Då kan man börja liksom göra en bedömning. Men folk som har hype nu, som har hållit på i 2 år eller du vet 1 år. Jag kan inte direkt säga någon så där rakt ut, men ta någon sån. Förmodligen överskattad. För det tar tid liksom.
Vem är mest underskattad då?
Thanos Fotas. Främst för att folk inte vet vem man är.
Vet du vem jag tycker?
Nej.
Fredrik Andersson.
Ja, också extremt skicklig och har inte så mycket liksom hype.
Nej.
Har aldrig haft hype.
Nej. Han var så jävla duktig, för att jag går ju på någonting som heter CA då, en 12-stegsgemenskap.
Jaha.
Ja, och det var så jag blev clean liksom. Ja, istället för
vad betyder det?
Cocaine Anonymous.
Ah, ja. Och fan vad fett. Alltså det finns en sån specialgrupp.
Ja.
Men det finns ju NA också. Yes. Är det bara allmän missbruk liksom?
Ja, det är lite mer allmän.
Men CA, det är bara cokeheads.
Nej, det är inte det. Det är inte drogspecifikt, men det som gör CA unikt är att det är ganska ungt folk.
Okej.
Okay. Ja, snittåldern är typ som jag.
Jag hade ett skämt om att så här, om droger, om att så här, jag hade ett jättestort kokainproblem när jag var mellan 20 och 30, och det var att jag inte hade råd med kokain.
Ja, det är roligt.
För det är så jävla dyrt.
Ja, det är dyrt.
Vem fan har råd med kokain? Nej, när ingen. De är 20? Det kanske är därför man hamnar i problem också.
Jag gjorde en barturné med Brinkenstjärna, så jag fick 150 lax där och la allt på kokain.
Åh, jävlar! Köpte du en jättepåse på en gång då, eller var det lite i taget?
Ja, men typ.
Vadå typ?
Du får höra när jag blir intervjuad någon gång, då får du höra dem.
Har du aldrig pratat om det här?
Alltså, jag skrev om det i min bok.
Ja, ja, men då kan du väl säga det till mig, då är det väl ute.
Nej, men inte exakt en stor påse såklart. Men jag knackar upp allt.
Vad är den största påsen du har köpt?
20 kanske, 20?
20 gram,
ja.
Det är jättemycket.
Ja. Vad skulle komma till?
Vad kostar det?
Kanske fick det för 15.
Bra.
Lite rabatt, va? Inte så?
Ja, men det är bra pris.
800 spänn grammet kostade på min tid.
Ja.
Vi ska inte prata om sånt här. Det är inte bra för de unga lyssnarna.
Men det är väl jättebra.
Vad skulle komma till i alla fall var
cocaine så här.
Fredrik Andersson, jag bokar honom till CA:s världskonvent som var i Sverige. Han kom dit och giggade och körde för oss. Och då specialskrev han material bara om cokeheads och om mig, och körde inför så här 800 CA-medlemmar. Och han specialskrev det bara på, liksom, ja, på en dag. Och det var hur bra som helst. Jag blev så jävla imponerad.
Ja, han är skicklig på att skriva. Skämt,
och alltså. På engelska.
Wow.
Ja. Ja, det var sjukt.
Han är fantastisk.
Ja, vi går vidare. Mail nummer 8. Hej Martin, det där klassiska klippet från Ballar av stål när du sjunger Djurgårdsramsor utanför en AIK-pub, är det verkligen på riktigt? Var Nej. Du inte livrädd? De kunde ju döda dig.
Nej, det var ju inte det. Det är väl den frågan jag får svara mest på. Om man tycker att så här, folk borde ju ha... alla borde ju veta om det nu. Men det är uppenbarligen är det inte så. Men nej, så här var det. De flesta grejerna vi gjorde i Ballar av stål var ju på riktigt. Men just den där grejen, jag ville göra en sån grej, en sån fotbollsgrej. Min så här målbild, eller typ när jag hade någon bild av att så här, jag skulle hänga på mig så mycket Djurgårds merch det bara gick att hänga på sig. Så här, hockeytröja och halsduk och mössa och liksom vant, alltså allting det gick liksom från souvenirshoppen. Och sen gå in på Norra Stå på Råsunda liksom i AIK-klacken. Och bara så här, kliva in i mitten, med bara Djurgårdsgrejer. Men jag fick inte, för att de är så här, nej, men då kommer ju slå ihjäl dig, det går ju inte liksom. Men så hittar de på någon annan så här, variant på det där. Och då var de så här, men vi är riggare, så att det är liksom statister som spelar supportrar från andra laget. Ja, men då blir det inget roligt. Det roliga är ju att det är farligt liksom, att det är på riktigt. Annars är det bara en sketch som är halvkul. Och de bara, nej men ingen kommer få reda på det. Och det var mitt första tv-jobb. Och du vet, man tänkte så här, fan, man vill inte liksom bli stämplad som svår att jobba med. Eller sånt där. Så jag gick med på det, men känslan var inget bra. Det är så här, det här är ju bara liksom fake.
Mm.
Men vi gjorde det i alla fall. Och sen självklart så kom det ut att det var fake. Och då var det så här, då fick jag skiten för att bara, den där snubben har bara fejkat alla sina grejer. Jag bara, men... Och det gjorde väl också att man så här, ens första liksom, tv-gig blev att, så här, att man bara hade fejkat grejer. Och jag ville liksom... Allt jag har velat göra har varit liksom, så här, att vara transparent och genuin och äkta. Så här, stand-up. Sen när jag började göra podcast, det känns liksom transparent och äkta. Man fejkar ingenting när man gör en podcast. Man pratar om riktiga grejer. Så det gjorde extra ont liksom, att så här, folk, det första man gör är att man blir stämplad som någon som liksom gör så här, hittar på saker liksom. Så nej, just den grejen är ju rakt igenom hittar på.
Yes. Mail nummer 9. Hej Martin, jag har egentligen två frågor i en. Fråga nummer ett. Om du bara fick äta en typ av pizza för resten av ditt liv.
Hej David.
David vem?
Det är David Sundins liksom go-to-fråga.
Är det så?
Ja. Aha, han drog den i Melodifestivalen.
Just det, gjorde han ju. Ja. Men den här killen heter Hampus Radström.
Ja, fast det är Davids mail. Jag gillar... Fan, det står mellan två pizzor. Och det är en som jag kör som är så här, ganska basic. Extra ost och pepperoni. Mm. Mm. Som en ganska klassisk amerikansk pizza.
Mm. Gott.
Eller så har jag en nu som är mera matig och mera som känns mer som en måltid. Det är vegetariana, extra ost och extra salami på. Så då är det mycket grönsaker, mycket ost och den här sältan av salami. Den är riktigt nice. Mm.
Hampus andra fråga, och det här är faktiskt Hampus fråga. Det här är inte min fråga, du får inte tro det. Men det, han skrev även
Janne
så här.
Janne Westerlund, vad tycker du om honom?
Nej, ännu värre. Han skrev så här: när får Nemo Hedén gästa AMK morgon? När till och med tråkmånsen Kristoffer Triumf får med?
Ja, när du vill. Vill du komma in?
Jättegärna.
Vill du komma in på måndag?
Kanske det.
När kan du?
Ja, fan, du behöver inte. Du behöver inte.
Nej, men alltså, du får jättegärna komma in.
Ja, ja, jag kommer igen någon gång. Men nu var det lite generad här. Vad jobbigt det här. Det var faktiskt inte min fråga.
Nej, jag tror det. Jag tror det. Jag tror det. Men du har valt frågorna.
Det är sant. Det är well point. Men, jag bjöd mig in mig själv en gång. Kommer du ihåg det? Ja. För 3 eller 4 år sedan när min podd precis hade peakat blivit så stor. Ja. Jag var så jävla uppfylld av mig själv. Och bara så här, nu ska jag bjuda in mig till alla med pratpoddarna. De vill nog ha med mig.
Så hade kokain någonting med det här att göra?
Nej, jag var clean då. Jag blev clean för 5 år sedan.
Okay.
Men skulle kunna vara det. Däremot så var jag hög på något annat. Och det var det här genombrottet. Ah. Jag tänkte så att alla vill ha med mig nu. Liksom.
Vet du, jag tror att det är samma substanser i hjärnan.
Ja, det måste vara det.
Dopamin.
Ja, det var helt sjukt. Alltså. Man bara så här, nu kommer de vilja ha med mig. Och så mejlar jag dig och du bara, ah, men tack för erbjudandet. Jag kanske hör av mig någon dag. Och så hör du aldrig av dig. Jag bara, hur vågar han? Helt rätt av dig. Helt rätt av dig.
Back on the powder.
Verkligen.
Köpa en stor påse kokain. 20 gram, 15 lax.
Exakt, jag tog återfall. Bara att du rejectade mig.
Nej, ja. Men alltså det är skitmånga som hör av sig. Och jag är sån där som bara, du vet när man får ett mess någonstans ifrån. Någon hör av sig. Mm. Och så är man sådär, men bra, det där ska jag kolla upp senare. Jag hinner inte nu. Och sen har man ingen aning om vart det där mejlet tog vägen, eller messet tog vägen. För att du vet, det kan vara på Instagrams DM, det kan vara i Messenger, det kan vara på Twitters DM, det kan vara i ett mejl. Du vet, man har 6-7 olika kommunikationskanaler och så vet man inte vart det där... Så det är skitmånga som har hört av sig och så bara så här, just det, var den där människan? Var hamnade det någonstans?
Är det många som bjuder in sig själv så?
Som frågar om de får komma in?
Ja.
Jag ska inte säga många, men jo, men det händer då. Men jag vet inte, jag vet vad jag behöver. Jag behöver en redaktör som sköter allt sånt här.
Jag trodde Robin funkar lite som det.
Nej, han sköter allt tekniskt.
Ja.
Han klipper, liksom, ser till att ljudet är okej, ser till att liksom, allting, alltså, podden kommer ut. Allting sånt tekniska, inte så mycket innehållsmässigt. Men jag behöver en redaktör som bara sköter, liksom, fan vad skönt. Bokningar, all sån där kontakt. Jag behöver det.
Nu är det dags för poddens sista fråga.
Oj.
Hej Martin.
Hej.
Jag skulle vilja höra dina tankar kring yxan i fittan grejen så här några år senare, med lite distans och perspektiv till det hela. Tycker du att ni skötte det rätt? Hade du gjort annorlunda idag? Kanske kan ge lyssnarna lite kontext till de som inte vet vad jag skriver om.
AMK morgon, november 2015. Då hade jag inte den här studion, utan då hade jag då satt jag på ett produktionsbolag som heter Beppo, som har ljudstudios. Kristoffer Svensson hade kommit in. Han kom in lite sent. Han varit uppe hela natten. Mm. Han kom in full. Jag gillar när folk kommer in fulla. Du vet, de har dygnat. Det är ett legendariskt avsnitt med Little Jinder som kom in här. Ramlade in efter en kväll ute och bara gjorde det mest legendariska avsnittet av Komorgon som någonsin har gjorts, tror jag. Han kom in i alla fall, hade fått en dålig recension, eller du vet, ljummen recension av en bok han hade skrivit med Nanna Johansson i Aftonbladet. Och då gjorde de Lilla Drevet som låg på Aftonbladet, och Kristoffer Svensson tyckte att det var illojalt av Aftonbladet Kultur att ge Kristoffer då en ljummen recension. Så att han började skrika riktigt vidriga saker om Aftonbladets kulturchef på den tiden, Åsa Lindeborg. Mm. Vi satt ju där och bara tänkte så här, han är ju full, han är över gränsen, han är medveten om att han är över gränsen, han gör en sån gubbe bara. Mm. Han gör en gubbe som säger liksom helt galna saker. Så jag tyckte att det var så här, wow. Du vet, när någon säger helt outrageous grejer och man bara skrattar av sig, du vet, oh, Jesus, han sa det där. Mm. Den vibben, den hade jag. Hade inte en tanke på att någon skulle ta det på riktigt på allvar, liksom. Men det gjorde folk jättemycket. Och sen folk, alltså de som jag gjorde podden med då, mådde dåligt över det här. Och bara tyckte att, vad fan, ska vi inte ta bort det här? Det här är skitjobbigt. Och så Kristoffer Svensson nycknade väl till där efter ett tag, efter några timmar på eftermiddagen. Så vi snackade om det och han var så här, kan vi ta bort det där? Och jag var så här, det är helt upp till dig liksom. För mig kan det vara kvar. Men han ville ta bort det, så vi tog bort det. Och sen var det väl flera veckor av, alltså det är väl ett drev på riktigt. Ordet drev kastas runt lite slarvigt nu för tiden, tycker jag. Nej, du vet, det där som jag var med om nu förra veckan, det är inget jävla drev. Det är bara några randoms på Twitter som är arga. Liksom. Det är inget drev. Men det här var ju riktigt jävla wow. Men jag tycker inte att... jag hade nog inte skött det på annat sätt nu. Så här, liksom, om det hade skett igen. Liksom. Jag hade hanterat det på exakt samma sätt. Mm. För... Om inte Kristoffer ville, jag tycker var och en står för sina saker och säger. Sen kan man ju prata om ansvarig utgivare och sånt där, det är en annan fråga, men i rena uttalanden om man säger någonting och någon vill ha kvar det och inte tycker att det är en big deal, då respekterar jag det. Om det inte handlar om liksom rena liksom brottsliga saker, liksom så här, rena dödshot. Men jag uppfattar det inte som rena dödshot. Kristoffer menar ju inte att han skulle på riktigt åka hem till Åsa Lindeborg med en yxa och hugga henne. Liksom. Man måste ju se skillnad på så här, bildligt språk och bokstavligt språk. Mm. Och det tyckte jag att jag gjorde i alla fall. Men folk har ju gått så här 100% autist i Sverige. Det är liksom, de tar ju allting folk säger. Det finns ingen subtext längre. Så folk tog ju det här bokstavligen och så, så blev det världens grej. Men vad var frågan? Skulle jag hantera annorlunda idag? Nej. Jag skulle hantera exakt samma som jag gjorde då. Respektera den som har sagt det. Och var och en får stå för sina uttalanden.
Ja, vi börjar bli klara.
Ja. Yeah.
Hur känns det här då?
Nej, men okej. Okay. Jag vill mest göra, alltså jag vill att du ska få ett bra avsnitt. Mm, tycker du?
Jag är nöjd. Jag tycker du har svarat ärligt och uppriktigt och bjussigt.
Det var inte så himla roligt, va?
Nej, men det ska inte vara så jävla kul.
Ska alltid. Det inte vara så jävla kul? Men
det här är ingen humorpodd, vet du.
Nej, vad är det då?
Det där har jag märkt, att när jag gör den här podden live, vilket jag gör typ 2 gånger per år, då faller jag lätt in i det där att jag känner tvång av att jag måste få folk att skratta i publiken. Uh-huh. Fast det inte är en humorpodd. Uh-huh. Det är en intervjupodd här liksom. Mm. Men ändå vill jag så gärna dra ner skratt liksom. Uh-huh. Så det där...
Välkommen till mitt liv.
det ska ju vara intervjuer liksom. Uh-huh. Vi har ju snackat med dig och vi vill lära känna dig liksom. Så jag är supernöjd.
Om du är nöjd så är jag nöjd.
Ja, jag är nöjd. Hoppas det går bättre med snoken. Har du köpt 15 gram eller?
Ja... Oh.
Har du råd med det verkligen? Tack Martin Sonneby för idag.
Tack.
Hejdå.
För det. Hejdå.
Hejdå.